Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har bland annat en familj som bodde ganska nära Cape Otway som kom att lämna in en observation att de hade sett ett flygplan på himlen. Och ovanför det, ungefär 500-600 meter, ett grönt ljus som närmade sig planet. Planet rörde sig neråt i en ganska brant vinkel med ljuset som rörde sig strax ovanför och följde efter.
Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet, avsnitt 32.
Ja, men hej och välkomna tillbaka. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår väl
nej.
Sådär. Jag sprang ju Göteborgsvarvet nu i helgen så att jag har ont i hela kroppen. Nästan som att det känns som att det börjar smyga sig på någonting också. Familjen är sjuka här så att jag tänker att något skit är det.
Keep being strong. Alltså vilken krigare då? Coolt med Göteborgsvarvet.
Tack.
Måste jag säga.
Det är bra jobbat. Once in a lifetime, så känner jag.
Det var inget för dig.
Det var inget för mig.
Nej.
Det var kul att ha det gjort. Hur är det själv?
Ja, men här är det bra. Jag har också precis dammat av en förkylning. Säkert en coronavariant kanske. Och känner mig... nu är ju livet tillbaka. Sol, värme. Alltså hela Stockholm har ju bara blomstrat i helgen. Och just det här att... Nej men folk lever ju igen. Vad gör vi på vintern?
Mm.
Alltså vi bara går under våra huvor och typ lever i misär. Och så fort bara första värmen och solen kommer. Alltså det är som att det bara spirar överallt. Alla bara, vi måste ta vara på ljuset, på livet, på det här. Vi måste vara spontana och helt plötsligt sitter alla på stan.
Ja, men det blir ju som att det är en helt annan mentalitet.
Hur mår vi under vinterhalvåret?
Ja, det är inte bra.
Ja.
Men lite bättre blir det när man har söndagsmysteriet i öronen, eller hur?
Visst är det så. Det här är ju näst sista avsnittet på säsongen. Och vi har väl inte så mycket annat att avhandla. Utan...
Det är många som inte gillar vårt förbabbel, så att vi kanske ska...
Vi stryper det.
Keep it simple.
Once in a while. Så blir det så. Idag så har vi, kanske som ni sett från titeln och vad vi skrivit, så är ju det här ett litet försvinnande avsnitt. För idag ska vi prata om en händelse som äger rum den 21 oktober 1978. Då en ung pilot vid namn Frederick Valentich flyger iväg i sin Cessna 182 från Moorabbin flygplats i närheten av Melbourne, Australien, ovetandes om att hans flygtur skulle bli en av de största mysterierna i flyghistorien. Tjugoåriga Frederick Valentich var en australisk pilot som älskade flygning. Han hade redan flugit ihop 150 flygtimmar och satsade på att ta sig in på det kommersiella flyget. Så det här var en ren rutinflygning som Frederick skulle ut på. Han lämnar flygplatsen ungefär 6:20 i sin Cessna, ett litet propellerflygplan som han skulle ta sydväst i 40 minuter mot Cape Otway samt 20 minuter från Cape Otway till King Island, en liten pittoresk ö i området Bass Strait utanför australiensiska kusten. Det här är en rutt som han har åkt flera gånger och han hade som vanligt rätt utrustning och rätt förutsättningar för att flygningen ska gå vägen. Kort efter solnedgången runt 7 kontaktar Valentich flygbasen om att ett föremål flyger runt honom. Något som han trodde var ett annat flygplan. Han anropar Melbourne Air Flight Service och får kontakt med Steve Robey. Han frågar om det finns något känt flyg i närheten. Men flygbasen svarar att nej, det ska inte finnas något känt flyg i området. Valentich har alltså kontaktat Melbourne Air Flight Service efter att han har fått syn på en slags farkost som flyger runt honom. Han berättar hur han ser det här föremålet som ser metalliskt skinande ut. Det är ett långt formad objekt, men svårt att säga exakt vid den hastigheten som det flög i. Och vartefter så verkar han också börja få problem med motorerna. Man hör hur han berättar för flygbasen att det är som att föremålet leker med honom, flyger runt om honom och lägger sig sen ovanför hans flygplan på ungefär 1300 meters höjd. Steven Robey var operatören vid flygledningen som han hade fått kontakt med. Han som pratar med Frederick, och han märker hur genuint oroad piloten börjar bli. Inte panikslagen, utan oroad, vilket får Steven själv att bli lika orolig han. Frederick berättar hur föremålet flyger iväg och försvinner, men plötsligt kommer tillbaka mot honom. Han berättar för basen att hans mål är Kings Island och att farkosten har kommit tillbaka och lagt sig ovanför honom igen. Och det här sker samtidigt som han säger något som oroar flygledningen ännu mer. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. It's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering, and it's not an aircraft. Så 7:12 avslutas kommunikationen mellan basen och Frederick. Hans röst äts upp av tystnaden. 23:30 så har pappa Guido hunnit bli orolig då Frederick inte har kommit hem än. Trots att han har sagt att han skulle komma hem direkt efter sin flygning tur och retur till Kings Island. Föräldrarna hörde på radion att ett flygplan hade försvunnit och det knyter sig i magen på dem båda. Strax inpå knackade på dörren och där står polisen som kommer för att berätta om deras sökinsats. En sökinsats efter planet och vad man trodde var Frederick. Där stod man med en förvirrande radiokommunikation, inget plan, ingen Frederick. Ett helt öppet case som får en att fundera över vad som har hänt. Vad stötte han på innan radiokontakten bröts? Vad såg han för ljus på himlen? Och vart tog han vägen? Sökinsatsen satte igång och kommer att hålla på till den 25 oktober. Men man kommer aldrig att hitta något i havet i området där man tappade kontakten med Valentich. Sökinsatsen utfördes av Australiens transportdepartement, Royal Australian Navy, Royal Australian Air Force och civila flygplan och markbärande team. Det här är alltså en väldigt omfattande sökning och de tar en stor del av Bass Strait-området som ligger utanför Melbourne där han ska ha flugit. Men trots de omfattande sökningarna hittades inga spår. Inte ens ett litet fragment från ett flygplan. Ingen Frederick. Sökningen kommer att avslutas 25 oktober 1978. Självklart så gjordes det en utredning i samband med den här händelsen. Och det finns två saker som pekar på att ja, det kanske inte gick helt enkelt till. Det var dels ett flygplan som försökte få ett fartyg orienterat till en oljefläck som man hade sett i havet. Man trodde ju först att den här oljefläcken skulle kunna vara ett spår av Frederick Valentich plan som hade kraschat. Men de lyckas ta sig dit, däremot tar det väldigt lång tid för att få det här fartyget att komma på plats. När de väl har kommit dit för att fånga upp oljan så tar man och analyserar den, men det var tyvärr ingen match med det flygplanet. Och frågan är också om den här tiden som de la på att lokalisera den här platsen och komma dit. Hade man istället kanske kunnat hitta Valentich? Ett annat problem var också när ett lätt flygplan som var ute inte hade ett ordentligt navigationssystem. Det här planet var alltså tvunget att åka högt upp i luften för att kunna lokalisera sig igen. Ja, men varför var det här ett problem då? Jo, för att det sägs att de hade fått syn på något i vattnet. Men var tvungna att åka upp och ta höjd för att kunna lokalisera sig och kalla dit andra innan de kunde flyga ner igen. Och när de väl åkte ner så såg de inte längre det de tidigare hade sett i havet. Var det en synvilla? Eller kan det ha varit något relaterat till Valentichs flygplan? Ja, det är ju tyvärr någonting som vi aldrig kommer få veta. Men fanns det några andra vittnen i området? Jo, vi har en hel del observationer som har gjorts vid det här tillfället när Valentich försvann. Vi har bland annat en familj som bodde ganska nära Cape Otway som kom att lämna in en observation att de hade sett ett flygplan på himlen Och ovanför det, ungefär 500-600 meter, ett grönt ljus som närmade sig planet. Planet rörde sig neråt i en ganska brant vinkel med ljuset som rörde sig strax ovanför och följde efter. Men sen försvann sikten bakom landskapet. Det var som att planet dök ner bakom klippor och berg. Och det här gröna ljuset följde efter. Så de kunde inte se vad som hände sen. Men det här kände de sig tvungna att lämna in i alla fall. Ifall det skulle hjälpa utredningen. Och det här stärkte nu tron på att han faktiskt hade stött på ett främmande föremål. 6 veckor senare kommer ett nytt vittne fram med en ny information. En amatörfotograf vid namn Ray Manifold som är ute i området för att ta bilder över solnedgången vid Cape Otway, strax under Fredericks resväg. Han beskriver det här som en fin vanlig kväll där han ställer upp kameran vid stranden och ställer in den på en autoexponering. Han tar 6 bilder över solen som försvinner ner i havet. Och på en av bilderna så var det först något som han trodde var smuts som dykt upp på negativet. Men det visade sig vara något i det faktiska fotot. Fotografierna skickades först till ett ledande australienskt fotolabb och senare till USA för vidare utredning. Det såg ut som att det faktiskt kunde vara ett objekt på fotot. Och inte bara något skräp som satt sig på negativet. Fotografen hade vid tillfället inte sett något eller hört. Men aldrig varit med om något liknande som fastnat på hans bilder. Så det är rätt intressant att det sägs ha rapporterats ett flertal observationer av främmande objekt vid den här tiden. Av försvinnandet av Frederick. Många ska ha sett konstiga ljus eller föremål vid King Island och runt Bass Street-området. Allt emellan 10-15 olika observationer, lite beroende på vilken källa man tittar på. Bland annat så hävdar Stephen Robby, den kontrollant som Frederick kom i kontakt med under händelsen, att han arbetade vid flygledningen ungefär 5 dagar senare och en annan pilot i ett lättviktigt plan hade kontaktat flygledningen under en navigationsflygning ovanför East Sail. Han hade rapporterat att han passerades 3 gånger av ett intensivt starkt ljus som färdades i jetthastighet. Och det här ljuset kom tillräckligt nära honom för att tvinga honom att landa sitt flygplan. Det här gör ju inte fallet mindre intressant. Och flertalet UFO-utredare blev såklart också nyfikna på den här händelsen. I december 1981 så har vi John West som tidigare drev Sydney UFO Investigation Center. Han skrev till den här flygledningen vid Telemarine Airport vid Victoire. Han begärde ett utdrag av den här dialogen mellan flygledningen och Valentich. Men inte bara det, utan även både den officiella och eventuellt inofficiella rapporten över vad som hänt. Och han får ett svar att de faktiskt utreder händelsen så som de bör och för att de ska kunna framåt proaktivt motarbeta såna här händelser så att man kan förhindra att sånt händer igen. Och att det inte finns någon inofficiell rapport över händelsen. Utan allt som kommer hittas delas i rapporten om man väljer att släppa den. Underskrivet J.C. Sandercock och daterat 28 januari 1982. Det finns också vissa saker i den här rapporten som har gjorts kring utredningen av Valentichs försvinnande. I rapporten står det bland annat om hans avfärd som var planerad 17.45. Han var på flygbasen, diskuterade väderrapport med tekniker men gav ingen begäran om någon ytterligare hjälp. Han hade även berättat att han skulle till King Island för att hämta upp passagerare. Man var inte riktigt säker på hur många, men han skulle kontakta och meddela flygledningen om antalet innan han avreste från King Island tillbaka. Och det här vid klockan 7 så har han en rapporterad placering utanför Cape Otway. 19.06 har han ju kontakt med flygledningen för den här trafiken som han undrar om det var fanns någon känd i området. I rapporten så pekar man också på den här tidpunkten som han har kontakt med basen för känd trafik. Det här är runt 6 minuter över 7. I den här delen då påpekar man att han har träffat på en farkost som rör sig runt om honom. Han beskriver manövrarna som den gör. Men rapporten ser ut att i efterhand ha blivit korrigerad. På den här tiden så skrevs de här rapporterna på skrivmaskin. Och här kan man se att man har använt någon slags tippex eller markering för att kunna korrigera i rapporten. Lite oklart varför, men just den delen att han ska ha påträffat en okänd farkost har ändrats. Det man vet om Fredrik Valentich är att han föddes den 9 juni 1958 i Victoria, Australien. Och utvecklade tidigt ett intresse för flygning och erhöll sitt pilotcertifikat redan vid 19 års ålder. Han älskade att flyga och följde drömmen mot att bli kommersiell pilot. Han beskrevs som en väldigt hängiven och excentrisk pilot som ofta tillbringade sin fritid med att flyga och förbättra sina färdigheter. Han kom från en väldigt sammansvetsad familj, pappa Guido och mamma Albina, som var invandrare från Italien. Guido var en respekterad stenhuggare och Albina började arbeta som sömmerska. Fredriks tid för utbildningarna var på väg att ta slut. Han hade bara ett ämne kvar för att kunna nå den här kommersiella licensen och han gick kurser flera dagar i veckan. Men han satt vid två tillfällen och failade de här examen för licensen. Även under en flygning i juli 1978 så ska han felaktigen tagit sig in i Sydneys kontrollflygrum. Här blev han efteråt kontaktad och fick tillsägelse kring den här överträdelsen, vilket absolut inte står honom i god för att just kunna ta en sån här kommersiell licens. Familjen trodde länge att Fredrik flög till King Island för att han skulle hämta upp någon slags kräftor. Men han hade sagt till den här officeren vid Moorabbin att han skulle hämta upp passagerare. Däremot fanns det ju aldrig några spår av några passagerare på King Island som skulle hämtas upp. Och dessutom så var det förbud mot att frakta de här krabborna på flyg. Och kanske var det därför han påstod sig att han skulle hämta folk för att mörka hans kräftsmuggling den kvällen. Han hade också sagt till sin flickvän att samma kväll skulle de ses 19.30 för en dejt. En tid som han omöjligt skulle kunna hinna till om han runt klockan 7 är utanför Cape Otway. Och han hade sagt till sin pappa att han skulle komma hem efter King Islands, dock samtidigt som han också hade den här dejten. Han kanske inte hade någon intention att åka dit. Så vart kan Fredrik Valentich ha varit på väg? En annan man vid namn Captain E.R. Barnes som hade utbildat Fredrik i navigation och aviation performance. Han sa att Fred var en person som aldrig tog genvägar. Han var ordentlig när det gällde flygning. Han var ganska tyst tills man lärde känna honom. Och han har skrivit till utredningen och berättat att Fredrik var en duktig pilot. Han var ett viktigt karaktärsvittne i den här utredningen och förstår inte hur han kunde försvinna på det här sättet som han gjorde. Han hade inga alkoholproblem. Han kunde i och för sig stava lite dåligt och hade lite akademiska problem. Men han var en väldigt duktig pilot. Ibland kunde han dock ha lite navigationsproblem. Han hade respekt för auktoriteter. Han hade aldrig sett Fredrik bli arg, förutom vid ett tillfälle. Men Fredrik hade också ljugit om att han hade fixat två olika tentor som Barnes hade hjälpt honom att förbereda sig för. Han kunde inte sluta undra om Fredrik skämdes över det här och hans läge med alla studier för att bli en kommersiell pilot. Vilket kanske också hade påverkat eller låg till grund för vad som hände den här kvällen med Fredrik Valentich. Men något man ska lägga på minnet från den här rapporten över utredningen som är på över 300 sidor, det är att man skriver i slutet följande. Att flygplanet skulle ha kraschlandat i havet så bör det ha lokaliserats. För att citera. It seems likely that the aircraft did not crash in the sea between King Island and Cape Otway. Så vart tog Fredrik Valentich vägen?
Men alltså de här första de här klippen du la in när han pratade med kontrollcentret där.
Ja!
Alltså va?
Han låter ju onekligen lugn.
Jo, i och för sig. Det gör han ju.
Alltså inte lugn så. Han, som de säger, han har ju ingen panik.
Nej, det har han ju inte.
Men han låter ju liksom... concern.
Ja, men sen att han liksom börjar och liksom, är det någon annan, vill veta att är det någon annan här ute som kör.
Mm.
Man kanske inte blir, om man är pilot kanske man inte blir bekymrad först, utan men, vad är det här för några skojare kanske som är ute? Och...
Nej, exakt. Man vet ju aldrig vad man kan dyka på. Och sen så att han vid flygledningen blir också mer och mer orolig.
Mm. Ja, precis.
När den tappar kontakten, att det blir så där bara brus och några så klickande ljud, det är rätt obehagligt.
Ja, för fasen alltså. Vad läskigt.
Mm. Det är ju rätt intressant att de säger det, att ja, men det finns inga kända flyg och ska inte finnas heller i området.
Nej.
Vid det tillfället.
Nej, precis. För det tänker jag, då, nej, då är det ju någonting annat då. Alltså för det borde de ha sett oavsett om vad det är. Alltså om det är privatflyg eller något, så borde de väl ändå se det, tänker jag.
Ja, man borde ju se på radar liksom, och att jag vet inte hur reglerna funkar, men att man liksom checkar in i det flygområde som man åker in i. Gissar jag, för då tar ju olika flygledningar över det flygområdet, tänker jag. Utan att vara en expert.
Ja, nej, jag bara tänker liksom, så undrar hur funkar det där liksom, om man är privat och att man inte om man inte checkar in sig själv.
Mm.
Men att de borde kanske kunna se att ja, men vi ser att det är någonting annat där, ett annat. Ja. Jag vet inte hur långt ifrån han var liksom.
Nej, han hade ju börjat komma en bit i alla fall när han började anropa. Så det var väl i alla fall ganska enligt hans rutt att det skulle väl ta en, vad var det i början? En 40 minuter kan ha varit det. Precis, mot Cape Otway. Och det är ju ungefär ganska exakt, för han skulle ju ha tagit sin avresa där runt 20:06. Mot Cape Otway, syd-sydväst, ungefär 40 minuter innan han anropar. Så att det är ju fortfarande i närheten, om man får säga så.
Ja, 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 absolut.
Men precis, då kan man ju fundera på så här, men vad är det han kan ha sett då? Det finns ju många som tror och anser att det är solklart att det är myndigheterna. Att det är myndigheterna som döljer något. Att han ska ha träffat på något slags avancerat högteknologiskt experiment. Eller något inom topphemligt militärflyg. Dykt in i någon slags operation som lett till att han då rapporterar det här oidentifierade flyget. Och då kan det ju varit att militären hållit till i det här området just då och genomfört olika övningar. Och vill väl såklart också hålla allting hemligt.
Ja, så kan det ju vara. Men jag tänker att då måste ju de här planet, högteknologiska då, militära eller myndighet, verkligen har jävlats med honom då. Alltså jag tänker, för han sa väl att det känns som det är någon som leker med mig. Eller sa han inte han det?
Ja, för det åkte ju liksom runt honom, la sig ovanpå honom och liksom höll sig där som att de övervakade honom lite.
På något sätt. Ja.
Eller utforskade. Och så åkte iväg, så kom du tillbaka. Åkte runt om honom och sen så lade sig ovanpå honom igen. Alltså riktigt obehagligt. Jag hade ju känt mig lätt stressad.
Lite småpanik där och man kan känna sig att man blir för full. Okej, nu är det någonting som håller koll på vad jag håller på med. Men vad tänker man då, att det här sköt ner honom i sådana fall?
Nej, kanske inte att någon har skjutit ner, men det tror inte jag heller att det skulle hända. Men kanske, det kanske har skett en kollision som man vill mörka, för att då har man varit där och gjort någon övning eller operation. Eller så kan det ju, om man ska tänka ännu längre, det kan ju ha varit en militär operation med något faktiskt UFO.
Ja, men absolut.
Och sen så bara flyger han rätt in i det där.
Men man kan ju tycka att om man håller på med någon hemlig militär operation, drar man inte därifrån då? Eller det kanske man inte gör.
Som honom, tänker du?
Nej, utan det här då, om man håller på med någonting, att man inte håller på och håller sig i närheten då, för då får han ju syn ännu mer på bara.
Ja. Nej, men så kan det ju vara om det är en övning, tänker jag. Men sen så, säg att det hade varit, jag tänker att det är kanske båda parter inblandade också. Det kan vara både militär och något icke härifrån.
Okej, just det.
Jag tänker att de kanske gör något slags ingripande eller liknande. Och så kommer han där mitt i allt. Nej, för att jag kan ju hålla med om att det skulle vara, om det enbart är något... Det beror ju på i och för sig om det här militära flyget skulle kanske vara något superhögteknologiskt som man faktiskt vill dölja. Men absolut, då skulle de ju snarare dra därifrån än att kanske hovra runt om honom.
Ja, eller ja, alltså, jag kan inte komma på varför man vill. Ja, det är svårt att säga. Ja, vill man hålla koll på honom då på något sätt, men... Det är väl bättre att dra därifrån, för det är väl inte saken bättre att man alltså, hovrar runt där. För då får man väl se ännu mer och kan skvalla ännu mer på alltså, att, vad han har sett. Om de, speciellt om de är högteknologiska som har en helt annan teknologi än vad hans plan har och kan kanske göra helt andra manövrar så kanske man kan sticka ifrån väldigt snabbt. Så att,
Gud, ja. Nej, alltså han flyger ju liksom i en sån här liten Cessna. Det är ett litet flygplan. Alltså, vad heter det? Sånt här helikopterflygplan. Eller helikopterflygplan. Propellerflygplan.
Okej, ja.
Alltså litet. Han flyger liksom inte runt i något supercoolt.
Vilket år var det här?
Det var ju 1978.
78,
Ja, så det tar sen. Ett propellerflygplan får ju nog plats för kanske 4 personer. Kanske 2 extra små sitser eller något sånt där. Så det är inte jättestort.
Nej.
Utan ett litet så här mysflygplan som han åker runt och samlar timmar i för att bli kommersiell pilot helt enkelt.
Vad sa han då? Att han, hur tyckte han det att det här såg ut? Eller hur beskrev han det?
Det han säger i det här samtalet är att han ser något som ser ut att vara avlångt och som har som en metod. Alltså en yta som är skinande och metallisk. Plus att han också då ser, jag tror i början säger han så att han ser 3-4 ljus eller något liknande så här landningsljus. Men också att det är svårt att säga specifikt i och med den hastighet som det också rör sig
i. Ja, det låter ju det.
Lite annat.
Det är ju ett solklart UFO. Avlångt, ja, är inte lite, tänker lite så här cigarrformat, är inte det så här klassiskt allting.
Och Moa.
Ja, och Moa. Ja, Moa sa där.
Eller hur? En minivariant.
Ja. Ja. Oh, det var det, för det här var ju Moa, inte det superstort som ett, det var ju den mothership liksom.
Helst, ju. Ja. Ja, här kommer
som en fotbollsplan tror jag var. Var inte det?
Ja, otroligt. Nej, men så det är ju någonting som man tror i alla fall att det kan ha gjort, ha något att göra med militären. Eller något högteknologiskt liksom projekt man håller på med, eller liknande.
Men och då går man liksom, nej, men det kanske man inte gör, att jag tänker så här, kan man inte gå ut med sånt i efterhand då? Att jo, men det var vi. Varför ska man göra det?
Nej, precis. Jag tänker också, varför skulle man göra det? För att du förmodligen vill ju ändå hålla något.
För det här är inte så högteknologiskt.
Nej,
längre. Jag tänker så här små år efteråt liksom, att det är så här, år 2000 kan vi gå ut.
Nej, men då kan det ju ha varit då, säg istället då, om det nu skulle vara militär som är inblandad. Men då kanske inte bara är militären inblandad.
Nej.
Utan att de kanske är på jakt efter något där ute. Men nej, jag håller helt med om att det låter fortfarande oklart att de då skulle lägga sig och störa honom på det sättet som farkosten verkar göra. Men det jag tyckte var intressant, eller finns mycket intressanta saker, dels då också att ja, men det finns ju andra som har observerat ungefär liknande vid det här tillfället.
Just det.
Bland annat den här familjen då som säger sig se det här flygplanet åka neråt med ett grönt ljus efter sig. Det är om något ju så här, okej.
Okay. Ja, det är ju jätteskumt. Men hur, vart hade de sett det åka ner? Alltså, var det att jag
tänkte att de
då?
Är nästan, ja, eller krascha, men de såg ju liksom som att, vad ska man säga, det är förklarat som att de står någonstans och blickar ut liksom mot havet kanske. Och sen så längre bort så blir det som en, vad ska man säga, en bukt kanske, eller vad säger man? Så att det är som att landskapet också går ut i havet. Och så åker liksom som planet som bortom det ner så att de inte ser det längre. Ungefär som att åka ner bakom klippor eller liknande.
Okay.
De kunde ju aldrig se att det liksom åkte ner i marken eller havet eller liknande. Men kände sig tvingade att ändå, när det här blev så stort som det blev, så ville de lämna ifrån sig den här observationen då. För att det kanske kunde ge någonting. Men inte så långt.
Ett grönt ljus som var efter också. För de var säkra på att det var ett plan de hade sett. Och det var inne, alltså vid den tiden och det var inne, ja, där han...
Ja, det var samma kväll.
Jag tänkte, för då är det inte samma så att kväll. Han har sett i, alltså, någon, vad säger man, någon reflektion eller vad?
Nej, det har det ju faktiskt spekulerats i också. Att han kan, vad ska man säga, ha blivit desorienterad här ute. När han var ute och flög. Och att det han såg var egentligen sitt egna plan. Som en reflektion i vattnet. För att han då ska ha flugit upp och ner.
Jaha.
Men hela det här... Ja.
Flugit
om man har
latchat
eller liksom bara hamnat upp och ner. På grund av att han blivit desorienterad. Lite med tanke kanske också på att han haft de här... Det är någon som påstår också att han har haft lite navigationssvårigheter och liknande.
Men känner man inte det, att man är upp och ner?
Ja, det borde man definitivt göra. Men han kanske har blivit fått någon knäpp eller det har blivit något dåligt tryck kanske i...
Men det kanske är det, någon speciell höjd så kanske det är... Det kanske är som när man är i vattnet, att man kan bli desorienterad om vad som är upp och ner.
Däremot så var det ju väldigt... Vad ska man säga, fina väderförhållanden den här dagen. Så att det talar ju också emot kanske det scenariot.
Ja, och också om de här nu hade sett någonting som var efter honom. Och så säger han att det här var ju silverfärgat och att det la sig ju liksom lite på olika ställen, som du sa. Eller hur rörde sig det här objektet?
Ja, jag kan inte peka exakt. Men det hade liksom rört sig runt om honom. Och sen så lagt sig ovanför honom. Mm, alltså några hundra meter ovanför. Och följt honom i hans bana. Och så hade du dragit iväg. Kommit tillbaka, lagt sig ovanför honom. Och man tänker så här, hade det varit ett... Varför är det ingen som anropar honom då? I så fall.
Eller vadå? Att...
När jag tänker på det flyget. Alltså hade det varit ett normalt flyg och kanske ett... Då hade man väl anropat honom. Alltså som han anropar flygledningen, tänker
ja,
jag.
Ja, alltså om det här objektet menar hade varit bara, ett vanligt...
Hallå, hallå.
Tjena.
Eller till och med det här militära flyget, skulle inte de också då? Ja, hej, du är på väg in på militär liksom operations. Vänligen, vänd om liksom.
Ja, omedelbart. Ja, eller hur?
Det känns ju rimligt.
Det tycker man ju speciellt om det... Att de håller på att öva på någon plats. Alltså de kan ju inte vara... Oj, hjälp. Ja, för att, men var det här, för det här var inte så att det här var ett militärt område, utan att det var att man tänker att de höll till där ändå. Och...
Nej, det är ingen så här uttalad flygbas eller liknande, det är det inte.
Nej, och då måste man ju ändå, om man håller på med en sån här övning, det kan ju inte vara jättekonstigt att någon råkar flyga in i det. Då måste man ju vara beredd på att, nej, nu får du vända om. Mm.
Nej, men det håller jag också med om. Verkligen. En annan teori skulle ju också vara att han, i och med att det står så här i rapporten, vilket jag tycker är så här, det är ju rätt intressant faktiskt. Som det här jag säger i slutet, att det inte är, eller det är troligt att det här flygplanet inte har kraschat i havet mellan King Island och Cape Otway.
Just det. Mm.
Och det säger ju ganska mycket också, tycker jag. När det kommer från en så här 300-sidig rapport. Att den är, för att det, man borde ju ha hittat någonting. Man sätter ju ut sökande ganska direkt, men man hittar ju inga fragment ens av ett flygplan. Kan inte någonstans. Och man undersöker ju liksom havet, kuststräckorna runt omkring. Och då är ju en teori antingen att han då liksom ska ha tagit sig, gjort en manöver för att ta sig någon annanstans.
Det var det jag tänkte säga. Kan han ha landat någonstans medvetet?
Ja.
Men varför då? Vad vill han fly från någonting?
Nej, vad skulle han vilja fly från? Kanske att han liksom inte har lyckats ta den här licenserna kanske. Att han har svårt med examen och det akademiska.
Men vad ska han ta vägen då? Eller vad?
Ja.
Jag tänker att det är väl mer, eller vill han ta självmord? Att han känner att allt är skit.
Mm.
Men han har ju familj, flickvän.
Jo, men exakt. Och självmord, då hade man ju inte bara kraschat rakt ner då i vattnet också.
Jo, vill man inte bli hittad då? Eller? Inte synligt. Och varför ska man ringa in att man ser UFO:n mitt i allt?
För att man kanske vill försvinna med en Big Bang. Han vill
sant.
Bli ihågkommen. Så kan det ju vara. Att han liksom sätter upp, stagear sitt självmord här på något sätt och ska liksom bli ihågkommen. Och det har han ju verkligen blivit i så fall. Då lyckades han ju.
Ja, jo, det har han ju verkligen. Men brukar man inte liksom lämna, jag tänker hans familj var ju ändå kvar efteråt, borde inte de ha sagt?
Mm.
Brukar ändå oftast finnas antingen något brev eller i alla fall några indikationer på, indikationer, vad heter det?
Indikationer.
indikationer på att han kanske varit lite mentalt instabil eller ja.
Mm.
Någonting sånt.
Nej, det fanns inte jättemycket hört. Som pekar på det, utan som han också, den här kaptenen som har utbildat Fredrik, att han är en väldigt liksom entusiastisk och duktig pilot. Han har inga alkoholproblem, inga drogproblem. Alltså han hade lite jobbigt med skolan och utbildningarna helt enkelt.
Dyslektiker kanske.
Ja, men det känns ju inte heller helt tillräckligt för att göra som man gör.
Nej, eller hur? Jag tycker inte det. Med tanke på att han ändå flyger och verkar tycka det.
Mm.
Men det var ju konstigt det där också, som att han hade bestämt då med sin... För vad var det? Kan du ta om det där igen?
Ja, det är ju också precis med hans flickvän.
Ja.
Ja. Nej, det är enligt rapport också, och de har vittnat om det i den här utredningen, att han hade ju bestämt tid med sin flickvän. Nu ska man tänka för sig egentligen, beräknade avresan var 17.45, men nu blev ju han försenad ut.
Och vad var det han skulle göra, sa han? Han skulle åka och hämta upp några.
Ja, det här är ju också lite olika, verkar det som.
Mm.
Till någon hade han sagt då, den här flygbasen, att han skulle åka och hämta lite passagerare där borta på Kings Island. Och till, eller familjen hade hela tiden förstått det som att han skulle åka och hämta upp kräftor. Eller kräftdjur.
Ja, oh, vad så det var. Kräftor, okej.
Okay. Mm. För att det är väl, ja, det finns fina sådana skaldjur där och vet ej om man hade, men det var liksom ingen på ön som hade fått någon order på det här heller. Så man har ju gått och intervjuat då de som är fiskare och säljer sånt här, att nej, men det har inte funnits någon order för det här. Och det är väldigt ovanligt också att det skulle komma en order som ska hämtas upp så här sent på kvällen. Men det är klart att man skulle kunna ordna det, har ju någon sagt då. Men det är ingen som har lagt någon order.
Nej. Ja, det är lite
så då
konstigt.
Känns det ju väldigt orimligt att nej, han var förmodligen inte på väg dit för att hämta upp kräftor och åka hem och ha en liten kräftskiva. Utan
nej,
är ju något annat. Och samma sak de här passagerarna. Det fanns ju inga registrerade liksom, passagerare på King Island som var på väg någonstans som han skulle hämta upp. Så det är också konstigt. Sen så hade han ju då rapporterat eller bestämt med sin flickvän att de skulle ses, vad sa jag, 19.30. För en dejt.
Just det.
Och säga att beräknad avresetid var först 17:45. Och så får man räkna 40 minuter. Plus, vad sa jag, 20, var det så?
Vadå, 40 minuter plus?
40 plus 28.
Okej.
Okay. Mm. 40 plus 28. Lite mer än en timme då.
Mm.
Så nästan 1:10. Och då, och så blir det ju gånger 2. Så det är ju 2:20 då. Mm. Tur och retur.
2:20. Han åkte så här 17:45.
Ja, han skulle ha åkt 17:45.
Det är 19:45, ja.
Men det är ju fortfarande, går han ju fortfarande över tiden för att komma tillbaka och träffa sin flickvän vid 19:30. Det är ju liksom inte rimligt.
Ja, det gör han ju. Nej, det är det inte.
Så det är ju väldigt konstigt att han har stämt dit med sin flickvän mitt i allt.
Hon kan ju uppfatta att fel tiden.
Ja, går man ju bara
på hennes.
Mm.
Men okej, men säg att hon att det var korrekt, vad skulle han göra då? Egentligen?
Ja, precis. Vad skulle han göra då? För skulle han bara ut och samla timmar liksom för sin för att komma upp i flygtimmar, då är det ju fortfarande de här 2 timmarna som han måste räkna med att vara där ute om han ska till King Island och tillbaka. Så det, ja, det är ju en konstig uträkning. Den går ju inte ihop. Gör den inte.
Nej. Och har det varit några teorier på det då? Vad man tror att han...
Ja, men dels är det ju att han vill begå självmord då.
Ja, just det.
Det konstiga är ju bara att man har ju fortfarande inte, liksom, man har ju inte hittat någonting. Ett spår.
Nej, det har man ju fortfarande inte gjort. Och där borde man ha gjort det, med att det fortfarande stod där då. Ja. Att det är orimligt att han skulle ha kraschat i.
Precis.
Men ville han fly då? Var skulle han ta i vägen då? Varför ville han fly?
Ja, det skulle ju vara... Han skaffat sig ovänner som familjen inte vet om. Han verkar en så här hyvens kille. Han ställer ju alltid upp på så här extra flygningar och hoppar in och så där. Så att jag har också svårt att säga vad han skulle fly ifrån direkt. Om han har gjort något dumt. Nej, för det intressanta, det fanns ju en officer då som var i... Han hade ju hand om den här flygbasen på King Island. Och han vittnar ju också om att det, att han har ju heller aldrig blivit förfrågad om att hålla någon slags landningsbana tänd.
Nej.
Och han intyger ju också i att det fanns ju inga ordrar på att frakta de här kräftarna. För att just ett sånt här flygplan också som han flyger, det var förbjudet att frakta kräftor på dem.
Mm-hmm.
Det fanns heller inga motell bokade på ön ifall piloten hade tänkt stanna över natten. Och den här officeren då, han kände heller inte igen namnet. Men han kände igen själva flyget, alltså flygplanet. Det var ett hyrt flygplan då, som brukade komma dit ibland. Men han kände inte igen Fredrik Valentich.
Ja, det är det som är, det är lite suspekt. Ja, just vad han skulle göra.
Men det finns ju också faktiskt en till fråga. Om det faktiskt skulle vara större än bara Fredrik Valentich och hans lilla Cessna.
Mm-hmm.
Det här kommer du gilla. För, och jag tror att du kommer känna igen det när jag säger det. Om du inte redan vet. För som det verkar så har ju vi flera platser i världen som verkar dra till sig såna här, alltså man kan kalla det så här, mystiska krafter. Platser på något, som på något sätt verkar dra till sig de här oförklarliga mysterierna. Du kanske förstår vad jag är på väg.
Ja, jag tänker. Mm.
Och ett område då som sträcker sig just mellan Australien och Tasmanien är det här Bass Strait. Där inte bara den här Valentich då verkar ha varit med om något mystiskt. Så det här är ju ett område som är ungefär 300 km brett och 200 km norr till söder. Det har mycket trafik både av flyg och båtar. Men trots det här då så har det också ryktet om sig att vara en plats för just mystiska fenomen. Oförklarliga försvinnanden under årtionden. Förstår du? UFO:n och försvinnanden av både skepp och flygplan. Och det är därför man kallar den här platsen för The Bass Strait Triangle.
Australiens Bermuda-triangeln, eller?
Ja, exakt.
Mm.
Tydligen. Och då har jag försökt grotta lite det där. Jag bara känner att det där blir ju ett eget avsnitt egentligen. Men det tar ju sig tillbaka ända till typ 1700-talet. Där, som är något av de första då, händelserna som folk vittnar om. Och bland de första fallen då var ett stort så här, godsfartyg som skulle åka mellan Calcutta och Port Jackson som idag är själva Sydney. Och det förliste då här omkring och de flesta av de överlevande strandades på en ö som heter så här, Preservation Island. Och så satte man in en räddningsaktion och ett skepp som hette Elisa sägs ha försvunnit och aldrig återfunnits. Under den här räddningsaktionen då. Och det skedde i det här området, Bass Strait. Och sen dess har flertalet skepp, flygplan, har rapporterats försvunnit i området. Så då undrar man ju ändå, kan det vara ett samband mellan alla de här andra och Fredrik Valentichs försvinnande? Det tycker jag är lite spännande.
Ja, men det måste det ju vara. Det där, jag är övertygad.
Ja, blev sånt direkt.
Ja, men sånt där älskar man ju.
Ja, verkligen.
Men det där borde jag precis som du säger. Vad är det som gör då att, vad är det som gör det området? Att det är så många. Är det liksom UFO:n som kommer och blipploppar dem? Eller är det något annat som gör...
Ja, alltså är det det? Är det att det blir...
Eller är det... Alltså jag tänker... sån här... time slip, eller vad kallar man det? Sån här som vi pratade om i...
Oh, sånt här, också.
Ja, att man kommer in i något...
Men eller hur? Tänk om det är sånt till havs.
Ja. Någon sån här energifält liksom som gör att man färdas tillbaka i tiden.
Kan man, kan det mycket väl vara. Som en portal liksom.
Mm, ja, precis.
Ja. Ja, men det är lite kittlande då också att det är ju faktiskt inte bara bara Valentich som har försvunnit där. Det finns ju flera olika fall. Vilket är superspännande. Sen säger man ju att ungefär 5 år senare efter hans försvinnande så ska man ju ha hittat några så här flygplansbitar i något område en bit bort i och för sig. Som också verkade komma från något sånt här litet flygplan. Men det har man inte kunnat säkerställa att det är från Fredericks flyg.
Nej, okej.
Okay. Och jag försökte läsa mig till om det. Det verkade till och med som att de här bitarna till och med har liksom försvunnit eller kastats. Så att man har inte kunnat testa ordentligt om det.
Men vad då, så att man har plockat upp de här bitarna men sen har de försvunnit ifrån där de har lager.
Ja.
Mm-hmm.
Eller gömts.
Är det gömt, ja, för att ingen vill att man ska gå dit och testa radioaktiva strålningen som är
exakt
runt bitarna.
Exakt.
Ja, det är ju spännande att det har varit liksom flera försvinnanden i det här området. Att det är lite som en Bermuda-triangel.
Ja, faktiskt. Och långt tillbaka i tiden också. Vilket år sa jag att det här var? 1978. Nej, tittar man bara, till exempel här är ju ett exempel. Patricia Cam, ett fartyg som försvann i Bass Strait under juli 1974. Trots omfattande sökningar hittas varken fartyg eller besättning. Och annars, precis, har han bara flygit iväg för att han hade, alltså de hade ju fyllt tanken till toppen. Mm. Så han skulle ju kunna flyga en bra bit. Så säger att han flygit iväg och tagit sitt liv någon annanstans eller startat ett nytt liv.
Ja, alltså den möjligheten finns väl alltid. Men det känns ju ändå som att han var ju inte ensam. Jag tycker det är så stort steg att bara dra ifrån allt när han inte... Alltså när han ändå har en flickvän och
familj. Ja, särskilt när de verkade vara en ganska nära familj också.
Ja. Och att han ändå flyger och verkar gilla det. Så att han verkar inte leva... Ja, alla har väl våra motgångar. Det är väl tråkigt att han inte kan ta den här licensen, men... Det är väl bara att kämpa på, Fredrik.
Exakt, kämpa på.
Eller så är det ju UFO:n. Han såg ju ändå någonting. Det får man ju inte ta bort, att han faktiskt såg någonting konstigt.
Ja, alltså det... enligt hans utsago, ja. Och enligt hans liksom dialog med den här flygledningen. Och jag tycker han låter ju väldigt liksom genuin i det. Och
ja, jag håller med.
Det är ju vad han har sagt också, han Steve Roby som satt då som kontrollant i flygledningen den här kvällen och pratade med honom, att det lät ju verkligen som att han menar det han säger. Och annars måste man väl vara en bra störd person om man kan spela på det där sättet annars.
Ja, varför? Det är väl alltid mitt... Ja, det finns ju människor till allt, men jag blir alltid... Undrar verkligen. Varför?
Det finns många möjligheter. Vilket tror du på?
Vilket tror jag på? Jag tror att han såg någonting. Jag tror inte att han var disorienterad.
Det slutar alltid där.
Jo, men det är ju skittråkigt att tro att han såg sig själv. Det var ju...
Ja.
I att,
jo, men även om man skulle göra det, så här, sett sig själv, var tog han vägen då?
Ja, eller hur? Var tog han vägen? För han är ju uppenbarligen borta, så att...
Jag har faktiskt svårt att tro på det där, liksom att flygplan bara kan åka ner i havet och krascha och aldrig bli hittade.
Ja.
Det är svårt att tro på. Det dyker fan alltid upp någonting.
Jag tänker också att det gör det.
Och det finns säkert massa mer man kan bara grotta ner sig i det här. Det finns ju, vad är det? Jag tror att det är med i Unsolved Mysteries säsong 6 avsnitt 2. Finns ju det där de har gjort, alltså det finns ju massa dokumentärer om det här. Så det finns ju att titta på. Och
vi får länka till den videon.
Det ska vi länka till. Också såklart då, om man tittar lite på det här Bass Street-området och triangeln, så ja, det fanns faktiskt en hel del intressant då att kika på där också. Lite case. Fartyg och flygplan som har försvunnit i det området. Mer än Fredrik Valentich.
Kanske det kan bli ett kommande avsnitt. Något mer försvinnande. Eller generellt kanske om just den där, vad heter det nu igen?
Den biten av det fenomenet kanske.
Vad heter det?
Bass Street Triangle.
Bass Street Triangle. Ja, men superspännande. Tack för det avsnittet.
Tack för att ni lyssnar. Och att ni gillar och hänger med. Och nu får vi ju ta och ladda då för den här säsongens sista avsnitt helt enkelt. Så glöm inte att skicka era upplevelser till oss. Så ska vi ta och dela dem här i söndagsmysteriet.
Gör det. Ja, nästa avsnitt kommer bli jättespännande. Det ska bli jättekul att få läsa upp era historier. Men som vi sa, skicka in till oss att vi... Inga påhittade, vi vill inte ha påhittade. Vi vill ha vad ni har varit med om på riktigt.
Nej, det här ska vara real stuff.
Vi behöver alltid fler.
Ja, men jättekul. Ha nu riktigt bra 2 veckor så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Ha det så
hej
bra. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.